Ja, blått snack är ju gott snack. Jag heter Hasse Strandberg.
Och jag heter Olle Törner.
Vi har ju haft folk som har pysslat med ungdomsverksamhet ett par stycken i föreningen. Men nu är det dags för hövdingen.
The big boys, ja.
Ja.
Mats Engqvist.
Varmt välkommen till Blått snack.
Tack så mycket.
Känner du dig som hövding? Eller du sa, du, innan vi gick in här så liknar du själv i rektor lite grann, ditt jobb.
Ja, så att mer rektor än hövding, framförallt i MFF, är det svårt att ens tänka epitetet hövding.
Nej, precis, när man tänker så. Så kan
nej,
det
men visst är det så. Det jobbet är snarlikt att vara till exempel skolledare eller kanske ledare för andra verksamheter, men eftersom jag har viss erfarenhet från skolan så kan jag jämföra det.
Det som har med den hälsa har du ju gått lärarhögskolan, så du är verkligen väl kittad för att ta hand om kidsen.
Det hoppas jag.
Och rektor har du varit också?
Jag har varit några år i, var jag rektor i Lund, ja.
Dialekten avslöjar att du kommer ifrån Göingeskogarna nästintill. Vi är uppe i Hässleholm.
Ja, det, jag är från Hässleholm och när folk frågar var man är ifrån så trots att jag har bott här nere sedan 81 så säger jag ändå alltid att jag är hässleholmare. Det sitter i tydligen.
Och alla vet ju att Mats, han håller ju på IFK Hässleholm.
Eller inte. Nej, Hässleholms IF är mitt lag sedan barnsben och det är viktigt.
Jag tänkte jag ska bara provocera och se vad jag säger om den börjar ånga lite grann.
Ja, snudd på.
Ja, det är ju så att varje ort där det finns två konkurrerande lag, där är det ju nästan till att man byter ju aldrig färger, ränderna går aldrig ur. Varför är den här liksom dynamiken mellan HF och IFK i Hässleholm? Kan du förklara för oss icke-frälsta?
Ja, hur förklarar man känslor? Nej, men växte man upp på min tid på väster Hässleholm så var man grön, och växte man upp på öster så var man randig, som vi sa. De är inte så randiga nu för tiden, men det var man då. Så att på mina skolor som jag gick och så vidare fanns inga IFK-are. Jag umgicks inte med några IFK-are. Inte för att jag undvek dem, men jag kände inga liksom. Jag visste, vi möttes ju alltid i derby och så här och så, men stan var väldigt delad på den tiden. Den är inte lika delad idag. Jag vet inte om jag ska säga det bättre, för jag tycker det är rätt charmigt ändå att liksom tillhöra någonting riktigt.
Det du beskriver, alltså jag får liksom en känsla. Jag var på semester på Nordirland förra året. Jag alltså, vi var i Belfast, så alltså, jag känner lite grann den där muren mellan de katolska och protestanter. Det är inte samma.
Nej, jag hoppas jag vid Gud inte.
Men du, sen bar din resa ner till Malmö 1981 och sen har du varit Parkernas dag trogen nästan till.
Jag bodde i stan, jag bodde vid Dalaplan fram till 87 då jag flyttade ut till Flyinge. Där har jag däremot bott sen dess, även om jag har jobbat i Stockholm och så vidare, så har jag hela tiden haft min bas i Flyinge, och har jag fortfarande.
Hästintresserad?
Min fru är.
Så det följer med paketet man bor ute, eller?
Så är det, vi har en liten hästgård också.
Var det därför ni hamnade ute från början?
Nej, min fru är barnfödd där och jag tog över föräldragården helt enkelt, så att det var inte så mycket att diskutera.
Så det är rätt skönt när du har haft en stressig dag på jobbet uppe vid Swedbankstadion där du har ditt kontor och bjöd ut på landet?
Ja, nej, men det ligger mycket i det. Det är verkligen, dessutom har jag en familj som inte är särskilt, eller inte alls fotbollsintresserad, så att det är verkligen en frizon som kan vara god att ha ibland.
Hur gör man där liksom, när alla har så olika intressen? Jag menar, du äter och sover och lever fotboll, kan jag tänka.
Ja, jag har en egen våning i huset där jag står. Nej, men alltså vi vet ju inget annat i min familj. Jag har jobbat med fotboll sedan december 89. Några år gick jag tillbaka till skolan och skulle växa upp, men det gick över. Så att de vet inget annat, utan vi har levt det här livet. Och nu ändå har jag hemma de flesta, sover hemma de flesta kvällar. Så det gjorde jag inte när jag hade andra jobb inom fotbollen.
Ja, du har ju jobbat mycket i förbundets regi.
Ja, jag var ju anställd på fotbollförbundet och jobbade med landslaget då mellan 99 och 2006. Så det är klart att då hade jag väl mellan 120 och 140 resdagar per år, beroende på om det var ett mästerskapsår eller inte. Så det är klart att då var det inte så mycket hemma.
Hur mycket sliter sånt egentligen att hålla på och resa hela tiden?
Jag kan bara tala för mig själv, men det sliter mycket mer än man tror. Återigen, jag kan bara tala för mig själv, men efter VM 2006 i Tyskland så slutade det. Då var jag nöjd. Då hade jag rest en hel del och skulle skaffa mig ett vanligt liv. Det har man inte om man jobbar med fotboll, men så jag var lite mer hemma.
Ja, och man hinner inte se så mycket heller när man är ute och reser på det viset.
Nej, alltså det som var, om man nu ska prata om just det jobbet, så var det alltid så att jag reste ju ett halvår innan skulle vi spela en landskamp i Azerbaijan. Så reste jag dit ett halvår innan och bestämde var vi skulle träna och bo och säkerhet och sådär. Så att, och vid de resorna försökte jag alltid försöka se någonting. Ofta hade man en värld som tog emot den och han eller hon blev väldigt glad om man betonade att jag skulle vilja se någonting också här i Baku. Liksom. Det är ändå så att jag har sett en del.
Vad är det bästa i Baku du som ändå har varit om man nu funderar på en liten semesterresa?
Ja, men det var kanske ner vid stranden vid Kaspiska havet där man simmar ut i varmt vatten och så stod oljeriggarna utanför så man tänkte undra varför det är så varmt här och sådär. Men det var väldigt fint. Men Baku är så, inte i alla delar så jättefint, men fin om man tror.
Vad är det finaste stället du har varit på?
Oj, finaste stället. Alltså, jag glömmer säkert något, men alltså VM i Japan 2002 hade vi vår bas längst nere på den södra spetsen. Vi reste runt. Ja, och Lagerbäck och Lasse Richt och om vartannat, både i Japan och Korea, för vi visste inte var vi skulle spela. Och då till slut så hamnade vi allra längst ner i södra Japan, i Miyazaki. Helt plötsligt med palmer och sandstränder och liksom varning för att sköldpaddorna skulle gå upp och lägga ägg och sådär. Och där blev vår bas. Och det var faktiskt så att efter det så var det Tyskland också. Så det var den enda ort som hade två lag. Så att vi var två starka fotbollsnationer som gjorde samma bedömning. Men det var en fantastisk plats.
Vilken var den bästa turneringen under tiden i förbundet som du fortfarande kan få gåshud med?
Ja, det måste vara 2004 i Portugal. Det skulle vi kunna ha vunnit. Jag menar, vi åkte ut på straffar mot Holland. Vi var bättre än dem i förlängningen, tyckte jag. Och vi hade ett jättebra lag med Fredrik Ljungberg, Zlatan, Henke, Mellberg, Tobias Linderoth, Isaksson. Det var nog det bästa jag var med.
Ljungberg har väl lite rötterna bortåt Vittsjö där du
kommer ifrån. Och hans pappa är grön. Vi spelar ihop, som säger, för jag och Fredriks pappa faktiskt.
Gjorde du det?
Jajamän.
Och jag kan säga att min mamma hade Fredrik i matte på högstadiet.
Jaha, ja, nu vet jag inte vilket som var
fälligast.
Ja.
Nej, nu har vi kommit för långt från MFF.
Ja. Just det, var det vi skulle prata om. Podden heter ju ändå Blått snack. Ja. Ja.
Hur hamnade du i Malmö FF?
Jag hamnade i Malmö FF genom Bengt Madsen. Jag lärde känna Bengt när han var överledare för landslaget. Så att vi gjorde många resdagar ihop och mycket, man fick läsa mycket av MFF, om MFF av honom. Och sen så rekryterade han mig till Svensk Elitfotboll, till SEF. Och där var han också ordförande. Och sen när det var dags då för att bygga Swedbank Stadion så ringde han till mig och ungefär som Bengt. Jag sa, du, nu har jag ett nytt jobb till dig. Vad fan tjänar du? Och sen så trots ett par, tre rejäla nej, för det här var ingenting jag begrep tyckte jag, så övertalade han mig. Så att helt plötsligt så var jag lite ansvarig för produktionen av Swedbank Stadion.
Den här frågan, vad tjänar du? Om du hade sagt 10 000 mer, hade han kollat det?
Nej, alltså Bengt är en fantastisk människa som jag har lärt mig oerhört mycket av. Jag har honom att tacka för väldigt, väldigt mycket. Men han är ju som han är och han älskar MFF. Det jag verkligen säga det. Jag har jobbat med honom både med landslaget och i SEF. Och det gör han ett korrekt jobb. Men i MFF så jobbar han verkligen med hjärtat. Och det var fantastiskt kul att få uppleva det faktiskt.
Mm. Och då har aldrig en minut ångrat att du sa ja till slut.
Just projektet kring Swedbank Stadion höll på att ta koll på mig. Det var ett extremt tufft uppdrag. Jag var ju ensam anställd i första året med detta. Och så att det var tufft. Men jag har aldrig någonsin... Jag skulle säga att jag hade önskat rätt länge innan detta att någon skulle fråga mig om att jobba i MFF. Så att jag har aldrig någonsin ångrat att jag kom in i MFF.
Mm, och det var kanske det första jobbet med stadion som gav det andra.
Så är det ju, absolut.
Vilket är ditt första himmelsblå minne, alltså när du har sett föreningen och på plats och ställe på Gamla Stadion?
Ja, alltså det första vågar jag inte säga, men det som jag har, alltså jag var ju nere, jag åkte ner från Hässleholm i snöstorm och fick vända när Ajax skulle spela till exempel. Det är säkert trist, men det är nog Wisla Krakow-matchen ändå när Tore hoppar i drivan. Det har jag väldigt klart. Det var kallt som tusan och vi satt där och drack kaffe och så var den här fantastiska matchen. Sen så var vi nere så Austria-Wien också, men just Krakow-matchen är det absolut tydligaste
minnet. Var inte hälften av publiken visste då, det var att Puskas, att han gick omkring med Ravals hästsalva i skrevet och lite andra ställen också. Och det var det som gjorde målen kanske.
Ja, det var väldigt lyxsamt tydligen.
Du kan avslöja nu också, var det någonting i kaffet?
Jag körde inte den matchen, det gjorde jag inte.
Nej, vi kan säga så, för att vara lite PK. Mm. Alltså, hur ser din dag ut som ungdomsansvarig? Vad gör ungdomsansvarig? Det låter ju väldigt stort och brett, Mats.
Ja, men det är det. Det är en sån här fråga som inte är alldeles enkel att svara, för att man styrs ju av sin kalender. Men det är klart att jag kommer in på morgonen och träffar några. Vi är ungefär 10 heltidsanställda på kontoret i MFF Ungdom. Men det är inte så många som sitter. Jag är ju där inne ganska ofta, men de flesta är ju ute och tränar på skolor. Så att man kan säga att på eftermiddagen är vi många där inne, men under förmiddagen är det ganska lugnt. Därför att då har vi gymnasieträningar både på Swedbanks idrottsgymnasium och på Civitas. Sen har vi grundskolan, så att då försöker jag jobba lite grann och sen så klockan 10:30 är det träning för våra akademiklasser, och då har jag möjlighet att gå ner till omklädningsrummet och byta några ord med dem. Inte så mycket om fotboll, utan därför att jag tycker det är förbaskat roligt. Fortfarande så tycker jag det är underbart att ha med de här ungdomarna att göra. Så att jag går ner och byter några skitord med dem, och de tycker det är rätt så kul att jag träffar dem och sådär. Så att jag känner varenda ungdomsspelare, det vågar jag säga.
Vilken är den största talangen som du säger? Nu får du sticka ut huvudet här lite grann.
Som jag nu?
Ja.
Ja, det säger jag inte. Därför jag inte vet. Vi får se på årsmötet. Det kommer lite pristagare där. Då får du titta där.
Okej.
Okay. Men om vi tittar lite högre upp. Mattias Wahlme.
Ja. Det är klart att man blir glad när man hör det namnet. Vi såg ju honom tidigt. Och var intresserade, men vi gjorde aldrig, vi hade bra samtal både med, då som ni vet, så idrottsintresserade föräldrar och väldigt kompetenta, och jag hade aldrig pratat med Mattias innan han kom in till oss, utan vi pratade med föräldrarna och tog det lugnt. Han var inne och tränade ibland, var med på någon turnering ibland, men var kvar i LB. Jag hade bra verksamhet där. Per Ågren var tränare för honom. Så att det var en väldigt exemplarisk övergång, skulle jag säga. Det var när Bosse ringde upp och sa att nu är det nog läge. Och då hade han redan börjat i vår skolverksamhet och träna med oss och sådär. Men då kände de att nu var det läge, och på den vägen är det. Så att väldigt smidig i största samförstånd med LB07 och med både föräldrar och spelare och så vidare. Så att det var väldigt smidigt, och då blev det ju extra kul när det också blev så framgångsrikt. Ja.
När var första gången som du tänkte att det här är något annorlunda?
Det var ju Skånekuppen, måste jag känna. Han var ju liten skit då. Alltså idag är han ju till och med de större. Va? Men han var extremt liten då, men var ju bländande tekniskt och så vidare. Och när man då hörde att han var ett år yngre än de han spelade med också, så det är klart att men säg att han var 10-11 då kanske.
Det går alltså att säga så tidigt?
Nej, det kan det göra. Men man har ju naturligtvis oftare fel. Mm. Men där hade vi ju definitivt rätt. Men vi gör massor av fel, och därför är man ju försiktig innan man plockar in någon. Man ska ju säga det att vi får ju ibland kritik såklart när vi värvar, citat, de bästa spelarna från småklubbarna, och det är alldeles naturligt, därför att det ligger i sakens natur. Varje klubb vill ju ha sina bästa spelare och drivs av det, och det är det som driver svensk fotboll, så det är vi redan. Men i de allra flesta fall så säger vi nej till spelare. Om vi tar in en spelare så har vi sagt nej till 25 säkert, och det framgår inte alltid. Så att om en klubb så säger blir av med en spelare, så skulle jag kunna tala om för dem att du ska veta att det är 10 spelare eller föräldrar som ringt och velat komma hit innan som vi har sagt nej till. Så att det är ändå förhållandevis få vi plockar in ställt i relation till hur många som vill.
Det måste vara väldigt mycket jobb förknippat med att säga nej till 25 spelare.
Ja, det är det ju. Och folk förstår ju inte heller riktigt varför får inte jag spela i MFF? Och det är en jättejobbig situation att tala om att vi har 18 plats. När jag säger att ja, men då måste du förstå att då måste jag ta bort en av dem vi har för att du ska få plats. Då kan man möjligen förstå det, men det är tufft att hela tiden säga nej. Därför att det är ändå rätt så sällan det är någon som är så mycket bättre än de vi har, så att vi behöver ta in honom.
Finns det någon baktanke där liksom att skit om jag missar någon?
Nej, det får det inte bli. Det får det inte bli. Det är ju en modell man skulle kunna använda, att plocka in massor och slänga upp dem och så trillar en ner och så blir det bra. Men den har vi absolut sett till att inte ha den principen, utan när vi tar in dem så ska vi vara så säkra så att vi kan aldrig vara säkra på att det blir en A-lagsspelare, men att han ska ha förutsättningar att finnas med i vår verksamhet och anta de utmaningar. För att det är rätt så hög nivå och tuff utmaning, så att vi vill inte ta in någon och som sen då känner att det här blir alldeles galet. Men det kan hända, men nej, vi tar inte in 5 stycken från en klubb och så hoppas vi att en blir bra. Det gör vi inte.
Vilken är de yngsta som ni tar in? Hur gamla är de allra yngsta ni har tagit in till verksamheten?
Ja, men det beror på vad man menar om man har tagit in. Alltså det kan komma in en 9-åring, men det beror inte på att vi har värvat in honom, utan det kan finnas lediga platser. Så ringer föräldern och säger vi skulle vilja spela i MFF. Kan vi få prova det eller så? Så att, men den seriösa rekryteringen gör vi inför årskurs 7. Alltså när vi har våra skolintagna. Och då har vi ju 10 akademier som ni vet nu runt. Så att det är en rätt så gedigen process det där vi tittar på spelare. Och då vill vi ju ha in rätt personer i både skola och i träning och eventuellt i föreningen. Men det, så att 13 år, då har vi en seriös rekrytering skulle jag säga.
Och i nästan alla akademierna finns det ju massvis med folk som söker som inte kommer in.
Ja, så är det.
Men det finns ett undantag. Burlöv har väl inte fyllt platserna?
Nej, de har ju valt då, nu ska man säga att det är första året, så det är en uppstart där, men de har ju löst det genom att de tränar i Staffanstorp då och sådär, så att det kanske är viktigt att komma igång, men det är ju ändå rätt så tätt här nere då med Swedbank stadion och Linné, och sen har du Staffanstorp, Lomma, Bjärred och Hör. Så det är klart att det är rätt så många spelare som nu blir plats för
det. Men det kan ju vara ett tips att om det är trubbel att komma in någon annanstans, kanske man ska söka i Burlöv.
Ja, men det är ju det som är det fina. När jag började så fanns det 20 platser på Swedbank, punkt slut. Och så hade vi, jag vet inte om man söker, men nu hade vi kanske 220 sökande till de platserna. Och där vi kom till in de 20. Men sen finns det då 9 akademier till. Så det är det som är det fantastiska. Att okej, tyvärr du kommer inte in, men du kan få lov att ta det här alternativet. Där du får lika mycket träning och lika bra skola och så vidare. Det är det som är så gott. Jämfört med tidigare så att ni 20 kommer in, ni andra 200, ni får göra någonting annat. Så det är ett jättelyft för oss.
Hur är den dagliga kontakten med de som jobbar ute i akademierna? Träffs ni varje vecka de som är ute på skolorna, eller har ni något?
Dels finns alltid möjligheten att tala med dem. En del som är ute i skolorna har sin bas inne på kontoret, en del har inte det. Mm. Så det finns alltid möjlighet att informellt prata. Sen har vi formella möten där vi samlar in alla som är ansvariga på respektive skola. Så finns det någon från MFF Ungdom med, och vi hade en gemensam konferens i höstas och så vidare. Så att så jätteformaliserat är det inte, men vi har 200 unga som tas in så att säga, och det är ju vår naturliga rekryteringsbas då såklart.
Och alla dessa unga, de vill ju såklart landa i himmelsblått, eller i alla fall drömmen om det. Hur många kan man räkna med som kan slussas in från akademierna och kanske ta sig vidare upp i ungdomslagen och upp i, kanske på sikt i A-laget?
Man ska komma ihåg att vi hoppas ju att vi redan innan akademin börjar ha rätt så bra spelare själva. Så säg att vi har 10-12 spelare som kommer in på akademin, och då ska du ha en trupp på 18, så är det inte så jävla många platser tillgängliga. Och av de 18 sen så är det inte så jävla många som får plats i A-truppen, så det är trångt. Men man måste komma ihåg ändå att även om man inte kommer upp i MFFs A-lag, så har man ju fått en bra fotbollsutbildning. Och vår ambition är ju, vi kan aldrig säga att kom till oss så blir du A-lagsspelare, men vi försöker sticka ut hakan och säga att du ska nå din maximala potential. Det vill säga, så långt du har förutsättningarna nå ska du kunna göra med vårt utbildningsprogram.
Plus klar skolan också.
I högsta grad. Det gör vi aldrig avkall på. Det gör vi inte.
Jag intervjuade dig för ett år sedan ungefär. Då sa du någonting att MFF ska värva spetskompetens. Men tredje målvakten och fjärde mittbacken, så ska man aldrig behöva värva, för det ska vi klara och fostra alltid.
Ja, nej, men det är en, det är väl ingen policy vi har haft, utan det är mer min rent sunt förnuft att om inte vi klarar av att leverera det, så blir det svårt att försvara verksamheten, tycker jag. Och gärna tredje innebacken också, men så att säga, jag tycker det ska kunna finnas plats, för att även om du är fjärde innerback eller tredje målvakt, så är du ändå med i A-truppen, och även om du citat, bara sitter på bänken, så är det också en del av inskolningen till att bli allsvensk spelare. Så att det hoppas jag att vi även fortsättningsvis ska klara gott och väl.
Mm. Och tredje målvakten kan ju bli första målvakten.
Ja, men det är ju målsättningen såklart.
Akademierna, hur mycket kan de växa här i Skåne? Nu gjorde ni ju en satsning här med Arlöv och Lomma Bjärre då, och så vidare.
Ja, först och främst så ligger det inte på min avdelning, men vi är nära släkt med MFF Samhället såklart i den här frågan. Jag vet att de tittar på ytterligare alternativ, om det blir till hösten eller man tar en paus ett år, men ett par, tre ställen till skulle inte förvåna mig om det blir. Vi har ju ambitionen att bli hela Skånes lag, och det finns väl något fridlyst område i Skåne kanske, men inte så många kvar tycker jag.
Fridlyst område.
Ja, men Nordvästskåne, jag vet inte om vi vågar komma in och starta en akademi i Helsingborg. Det vågar kanske inte.
Det hade kanske varit lite grann som att förbröda sig mellan IFK Hässleholm och HF där, va?
Ja, det är inte riktigt så allvarligt, men snur på.
Det här med HF och IFK, det sitter djupt i det.
Ja, nej, men alltså det är väl ungefär som om man flyttar till utlandet, va? Så tänker man mycket på Sverige och hur bra allting. Och, alltså jag är som säger, min moderklubb jag växte upp där, jag har jättemycket att tacka dem för. Sen känner jag idag, jag har jobbat med fotboll så många, såklart jag har många bekanta i IFK och så vidare, så att det är lite grann en grej man har också faktiskt.
Du berättar det om akademin där uppe, att de samarbetar.
Ja, visst, både HFs och IFKs A-lagstränare, de fyra jobbar ju i tre i Hässleholm och en på varken med i Kristianstad. Så att jag känner verkligen folk i båda lägena numera.
Hur mycket följer de när seriespelet igång?
Jag ser inte dem så ofta, men det är klart att när man slår upp tidningen på söndag morgon så är det nog det första jag tittar efter som har gått för Hässleholm. Eller det vet jag innan då, för att vi har en av våra ungdomstränare har vi rekryterat från Hässleholm, som ungdomsansvarig där, så att han är en av våra ungdomstränare nu, och han är min post i Hässleholm, så att jag ringer honom regelbundet. Är det derby så får han rapportera var 15 minut. Så jag har koll. Det har jag.
Det finns ju ett lag i Flyinge också som du till och med var tränare för.
Jajamän. Gårdstång och Flyinge IF. Fusion. Det är en liten klubb, verkligen. De är i A-laget i sjuan och har en rätt så tuff situation. Ungdomsverksamheten växer lite i alla fall. Framförallt flickverksamheten är ganska bra där ute. Jag har inte jättemycket tid till det, utan har jag tid över så går jag och ser våra ungdomslag. Jag tycker det är fortfarande roligt. Det är inte bara känslan, utan jag tycker verkligen att det är kul. Så att jag lägger tiden där.
Om vi går över till U19 och U17. Det har kommit fler och fler hyfsade tävlingar. Nu har man Ligakuppen och det där skandinaviska mästerskapet som är efter säsongen. Hur mycket matcher finns det plats för?
Ja, nej, men det börjar väl. Det är SEF som driver på den här utvecklingen, därför att de menar att vi måste förlänga säsongerna, och det kan vi inte säga emot. Men det är lite grann ett Stockholms problem man jobbar utifrån. Det vill säga, i Stockholm så klagar man att vi möter bara varandra alltid, och vi skulle möta andra lag, och kan inte ni komma upp till oss, och kan inte vi komma ner och sådär. Under före och eftersäsong så har vi ju aldrig några problem. Vi spelar ju jättemycket turneringar i Danmark. FCK kommer hit med fyra lag och så möter vi dem. Och sen så nästa helg är det Brönnby. Vi har fantastiska matcher före och eftersäsong. Nästan, ja, väl så bra som under seriespel. Så att vi har aldrig haft något problem att förlänga säsongen. Jag menar, vi spelar ju matcher. Vi slutar kanske första veckan i december. Och sen så börjar vi slutet av januari. Så att det här är inget problem för oss. Sen är det klart att det kan vara kul att tävla. Men jag skulle inte säga att det här utvecklar vår verksamhet. Det försämrar inte den. Men vi har inte haft de här problemen. Vi åker så mycket utomlands och sådär och spelar. Så att det är tuffare upp i norra Sverige när man ska iväg.
Så det är mer att ni ställer upp solidariskt och för att det är lite prestige att vara med?
Ja, alltså så är det. Ta Gothia Cup har ju en U17-turnering som då är en elitturnering. Och nu har vi varit med två gånger, men innan vi hoppade på det så då, för att vi fick då göra avkall på någon internationell turnering istället. Va? Men sen har du har ju liksom lojalitetsprincipen, men vi tänker oss noga för innan vi hoppar på. Men det är klart att ett skandinaviskt mästerskap som man startar, så måste man ju vara med och testa och så. Mm.
Så det var väl lite problem att det var olika fas på säsongerna. Danskarna var mitt inne i.
Ja, dels var det ju det, och framförallt liksom var det ju landslagshelg, så att vi var ju av med 6-7 spelare som var iväg på landslaget, så ska man spela nordisk mästerskap, och då kan man säga att ja, men då fick jag andra chansen, och det är ju riktigt, men någonstans så är det inte så kul om det ligger om vi inte kan liksom mönstra ens i närheten av bästa laget. Om det nu ska vara en tävling, är det utbildning så är det en annan sak.
Mm. Och seriemässigt, hur pass viktigt är det att vinna U17 och U19?
Alltså det underlättar ju vissa diskussioner om du ska rekrytera in spelare, så det är någon sorts tecken på att man har en bra verksamhet. Men internt så kan jag ärligt säga att vi talar inte riktigt i de termerna, utan vi tittar på hur det ser ut och så vidare, och att vi når de mål vi har satt upp med spel och så. Och vi maximerar ju inte på något sätt. I så fall skulle vi förmodligen vunnit U17 av svenskan till exempel, om vi hade valt att göra det och därmed kommit ut och spelat internationellt. Så det har haft ett värde. Men vi har sagt hela tiden att vi håller en linje. Vi har sett till att lyfta upp unga och att vi ska spela på det sätt som vi har kommit överens om. Sen vill vi vinna varje match såklart.
Men en liten bonus att om ni vinner så är det. Men det kan vara utbildningssyfte som man ändå är när man är den åldern. Så.
Ja, det är ju det, va. Sen återigen, de där står ju inte mot varandra. Vi vann ju faktiskt U19 SM och gick långt med U17. Så att det är inte... Jag tror för spelarna det är nog viktigare kanske. Återigen, det är en fjärde i hatten för MFF att ha en titel. Men vi sysslar fortfarande med utbildning hos oss.
Sen har ni ju den här nya policyn att åldern ska inte vara avgörande. Är man tillräckligt bra som 16-åring för att spela i U19, ska man göra det?
Ja, det är ju det, va. Och har vi väl, dessutom har vi väl lyft upp dem, så ska man försöka spela där. Man ska inte bara träna, utan du ska försöka konkurrera om en plats. Så att vi ska inte lyfta upp för tidigt heller. Det är ju, jag vet ibland när vi diskuterar någon spelare som vi ska ta in hos oss, så kan de säga att ja, men i klubben C eller så garanteras jag en plats i U19. Och det är inget argument för oss att säga, utan vi sätter dem där vi tror det är bäst för deras utveckling och utbildning. Vi vill göra dem till A-lagsspelare, och då tror vi kanske att ett år i U17 är alldeles utmärkt när du kommer in i MFF från den här lilla klubben och skolas in i. Så att vi försöker ta det lugnt, men sen en del är ju så extremt talangfulla så att för att de ska få en utmaning, ta Pavle till exempel som vi har lyft upp då, han tar ju den utmaningen direkt.
Pavle Vagic.
Ja, och då är det ju rätt. Medan en annan kanske kommer upp något för tidigt.
Ett bra exempel på den här som åker jojo, det är ju faktiskt assisterande tränaren Olof Persson som var uppe och vände i den lite högre och sen fick bli nedflyttad till den yngre.
Okej, okay. Ja, det visste jag inte.
Mm. Han berättar det att han är väl den enda som blivit nedflyttad.
Ja, nej, det visste jag inte. Jag hade Olof i Skånelaget. Han och Danne, det är rätt roligt. De hade jag i mitt Skånelag, så att jag hade dem i tidigt. Och han är forward från Uxie, men... Det är det inte idag.
Och om vi tittar på det här med att om du har flyttat upp 5 spelare från U17 till U19, då använder ni inte dem i U17 för att spetsa det laget, utan då är de U19-spelare.
Ja, det är absolut. Det finns säkert något undantag som skulle hända på grund av skador eller sjukdom, utan har du flyttat upp så ska du också konkurrera där, och det måste spelaren också då ha klart för sig att nu är det här du konkurrerar, och istället för att spela varenda match i U17 så får du fighta så här och sitta på bänken ibland i U19 och så vidare. Så att det är den balansen man måste göra. Givetvis de vi tar upp till U19 tror vi också kan spela där, men det är ju betydligt tuffare än att spela varje match i U17. Men utmaningen tycker vi då är för låg i U17 för den här spelaren.
Det är lite så också att ni plockar sällan in nya spelare utifrån, utan i de åldrarna, utan det sker tidigare i så fall.
Ja, U17 möjligen, därför att då kan det vara inför gymnasieåldern när folk ska flytta ner och börja i vårt fotbollsgymnasium på sommaren då när man har gått ut nian. Och flyttar de ner från, om det nu är från Hässleholm till exempel, så kanske man dels är så bra eftersom man har tagit en plats så att man kan vara aktuell för MFF också. Och då blir det till U17, men till U19 är väldigt ovanligt att vi rekryterar spelare.
Och sen finns det en uppflyttning till A-truppen som lärlingar. Mm. Och där är ju policy nu att man ska ha lite tunnare trupp, mindre antal spelare för att lättare kunna flytta upp egna talanger.
Ja, det är ju den lösning vi försöker oss på här nu. Alltså det finns ju mängder av alternativ med farmarklubbar och U21-grupper och så vidare. Men det, vi hoppas på det här. Vi vill ju såklart ta in spelare och få speltid. Det är det som är det viktiga.
Hur stort inflytande har du på beslutet att flytta upp spelare?
Ja, det vet jag inte. Det är nästan fråga Danne där, för att vi pratar ju om det och det är klart att han lyssnar och så vidare. Men det är Danne och hans stab som tar de besluten, och då är de väl underbyggda. Därför att har du väl flyttat upp en spelare till ett lärlings kontrakt. Sen så, så finns det inte så mycket återvändo. Spelaren i fråga kan ju spela med U19 ibland ändå för att få speltid. Det ska man säga. En lärling konkurrerar ju inte bara i A-laget, utan han kan ju spela både U21 och U19 också.
Men Teddy Bergqvist har ju gjort det.
Teddy har gjort det ibland, ja. När beslutet fattas så har vi pratat väldigt, väldigt mycket. Danne sitter ju 10 meter från där vi sitter och vi pratar väldigt mycket fotboll, både han och jag, men med hela gruppen kring mig. Så att, det är stort samförstånd, det tycker jag.
Sen kan det ju hända grejer på vägen. Alltså jag personligen tror jag att Mattias Andersson hade varit uppflyttad om han inte hade valt Juventus.
Det tror jag också.
Hur känns ett sånt beslut?
Ja, alltså det känns lite synd faktiskt. Samtidigt, alltså jag undrar Mattias, för det är verkligen ingen som har farit omkring och haft talat högt och stort och vitt om att han ska bli proffs och landslagsspelare, utan han har bara gjort jobbet så att säga, va? Så att man tycker det, då är det rätt gott att det kan betala sig, att helt plötsligt ringer Juventus och säger att vi tycker att du verkar intressant. Så att jag undrar Mattias det, men det är klart att just 2016 tappar vi några spelare till utlandet eller till andra allsvenska klubbar som man hade kanske hoppats få se inne på Swedbank Stadion istället.
Men det är andra sidan ett kvitto på att ni har gjort ett schysst jobb, Mats.
Ja, men det är ju det, va. Jag menar, det är klart att Annel som är 99 satt på bänken för Nottingham i veckan igen här och Mattias vet vi går bra i Juventus och nu finns den i Hoffenheim, men vi får se vad som händer där och så vidare. Så att det är absolut ett kvitto och det gör oss till och med någon krona, men återigen, det är inte min uppgift att få se Europas klubbar med spelare, utan det är att få upp dem i vårt A-lag. Mm.
Samtidigt, det här utbildningsbidraget ni får för dem, det ger ju rätt hyfsade pengar.
Det ger okej pengar. För ett par, tre år sedan så försämrades det. Tidigare var det så att de första 2 åren var det liksom 10 000 euro per år. Och sen så var det andra siffror. Men sen ändrade man det för några år sedan så att de 4 första åren var det då bara 10 000 euro. Så att det blir lite svårare att behålla dem numera då. Men givetvis så får vi igen en del av de kostnader vi har haft, gott och väl kanske.
När det gäller europeiska klubbar och motsvarande ungdomsverksamheter som det du pysslar med, Mats, alltså vilka har du som förebild? Åker du ut och besöker, hittar inspiration? För det är ju också att utveckla den verksamheten du håller på med.
Ja, jag har varit på en del ställen i England och Holland och
vilka är dina förebilder?
Alltså jag ska inte säga, vi är nog ändå kaxiga och håller vår linje, för att alltså det finns så många exempel. Det finns Partizan Belgrad har kanske sin och liksom Hajduk Split har sin och Espanyol har sin modell. Men vad det handlar om är att ha en modell och att följa den. Om vi skulle börja härma och det är klart att man tar intryck, det är naivt att säga, men vi tar kanske mer intryck hur det ser ut när vi möter lag och vad de är bra på, vad vi är mindre bra på. Så försöker vi upprätta en modell så att vi kan ta igen det där försprånget. Så att vi har inte talat i de termerna när vi har dragit upp vår plan, utan vi har dragit upp sin utbildningsplan utifrån hur vi tror att vi ska få fram A-lagsspelare.
Och ni lärde en del av deltagandet i UEFA Youth League.
Ja, det gjorde vi mycket. Det gjorde vi verkligen mycket. Som sagt, vi har varit ute internationellt tidigare också, men nu var det ju verkligen på riktigt. Där vi mötte de bästa lagen med sina bästa manskap och så vidare. Och då fick vi klart för oss ett antal saker som vi nu då, tycker jag, försöker rätta till.
En sak var ju att klara att hålla i bollen mycket mer. Och en annan var att fysiskt räckte inte riktigt till.
Ja, så är det ju. Vi vill ju styra skenet. Vi vill inte vara beroende på om motståndarens misstag. Och det klarar vi inte mot så bra lag. Därför att de här bra lagen, de är bra på att hålla i bollen. Men de är jäkligt bra på att spela försvar också. Det vill säga, de ger oss ingen ro. Så att det har vi då jobbat mycket på. Blivit bättre, men vi är bara på väg. Men vi kommer att bli bättre på det efterhand med det sätt vi jobbar på nu. Och sen det fysiska. Visst, vi var lite mindre, men vi var ju också betydligt yngre. Vilket man ibland glömde när man kom ner. Jag möter PSG med bara sistaårsjuniorer där. Jag såg en hoppade in här nu i förra Champions League. Så det var ju en blandning. Men nu har vi verkligen systematiskt satt igång med det här också. Det är ju, vi är jättetacksamma. Styrelsen var ju med och såg de här matcherna och såg väldigt tydligt. Så att vi har fått stark stöttning där.
Ja, ni har fått förstärkning av medicinska teamet. Ni har fått en fystränare sedan ett tag, Mark Reed. Och ni jobbar hårdare med den biten.
Ja. Vi har tagit jättesteg. Mark är ju ensam och jobbar hårt. Och huvudsakligen på U19-truppen. Han är ju med alltid. Men han är ju inne på akademipass. Och han är inne och kör styrkepass. Och sen så talar han ju om hur man ska äta och sova och leva. Så att det är en jätteresurs som jag är glad att vi har några år till nu i alla fall.
Och sen har ni ju steg för steg suddat bort det här gamla Bob Houghton och Roy Hodgson inspirerade spelet.
Ja, det är klart att de bra delarna har vi kvar där, framförallt kanske försvarsmässigt. Var de ju fantastiskt duktiga. Sen har vi, försöker vi så att säga, utveckla spelet, och det är ju några år sedan också, så det, fotbollen har också förändrats, ska man komma ihåg. Men vi vill försöka styra skeendet. Vi vill inte vara beroende av motståndarnas misstag, utan vi vill ha modiga spelare som vågar ta risker, som vågar utmana, och som, så att när man väl kommer upp till A-laget så ska man vara så trygg och bekväm med bollen, så att om du hamnar i den ena eller den andra positionen ska du kunna hantera det, så att säga. Och det, jag tycker vi har kommit långt, inte minst när man går och ser våra småkillar spela. Om man har möjlighet att gå och se en sjumannamatch, så ser du liksom 7-8 stycken nioåringar som far omkring och alla vill ha bollen och inte en enda släpper den, och det är full körning hela tiden. De vågar, kan jag säga.
Mm. Och just det här med våga, det innebär att man misslyckas ibland också. Då måste man ta det.
Ja, och det, jag vet att Jocke är med mig. Jocke Nilsson är med ute på föräldramöten nu och sådär, och talar om just det, att man kan inte i ena stunden liksom berömma en bra dribbling, så när samma dribbling misslyckas så säger man det var dåligt. Utan vi måste vara konsekventa, uppmuntra, våga och berömma.
Hur var du själv som fotbollsspelare?
Ja, men jag var väl hyggligt lovande när vi var yngre, men sen när jag kom upp i A-laget så blev jag ytterback, för jag har alltid varit forward och mittfältare, och det var inte lika roligt kanske. Så att, när jag sen varvade ner och när jag skulle börja plugga så blev jag forward igen. Men jag har alltid varit svag faktiskt för de här kämparna, alltså Svarre, Tobias Lindroth och de här som verkligen ger 100 för laget och så vidare. Det kanske låter lite motsägande nu när vi har en annan modell för utbildning här, men de här vattenbärarna tycker jag alltid har varit goda att göra med.
Kan du hitta någon sån i ungdomsleden?
Ja, men det finns ju de här som har karaktärer som alltid, man ska vara försiktig med sig, men ta Hugo Andersson som upp och träna lite med A-laget ibland. Alltså han skulle kunna träna 24 timmar om dygnet. Skulle vi ställa in ett pass på grund av att det är snöstorm, så skulle han bli vansinnig. Alltså den typen kommer ofta långt. Och det här med karaktär som vi pratar om, som alla pratar om, är viktigt, och det är ju sant. Alltså du måste vara beredd, om du ska ta dig upp i MFFs A-lag, så måste du vara beredd att ge både det ena och andra. Och den typen är jag svag för.
Frans Brorsson är väl lite grann också.
Samma där. Han har inte haft allting gratis, men han sliter som tusan och får betalt för det. Och de som kommer upp har ju ofta gjort det. Det är inte så lätt att komma upp utan den egenskapen.
Man får ingenting för ingenting.
Nej, det får man inte.
Hade du själv de egenskaperna?
Ja, men jag tyckte också att det var jäkligt roligt att spela fotboll. Man måste komma ihåg det också, att det måste vara roligt att spela. Man måste älska att spela fotboll. Och det var idrotten präglade mig väldigt mycket när jag var liten. Spelade basket, handboll, volleyboll och fotboll. Så det var hela tiden. Så att det var roligt med idrott. Och det man tycker är roligt, då ger man ju det. Och det så jag var rätt så arbetsam, det tycker jag.
Det här med de extrema teknikerna som är lite lata. Vad kan man göra åt det?
Ja, jag vet inte egentligen. Det är klart att vi jobbar med det och så vidare. Men du kan inte vara med så länge ifall du låter. Alltså, om du går i vår skolverksamhet, du är 13 år. Du tränar 4 pass på dagtid. Du tränar 2 fotbollspass och 1 fyspass på eftermiddagen. Det är 7 pass. Är du lat så är du nog inte med där. Så att, genom den här upptrappningen så har du nästan tagit bort dem. Så att, börjar du vår verksamhet så betonar vi verkligen att det är så här mycket du ska orka, både fysiskt men inte minst mentalt. Att varje dag i skolan, eller 4 dagar i skolan, klockan 9:15 ringer klockan, och då ska du gå ner och ska du byta om och på dig träningskläderna, gå ut, det blåser och snön viner, och då ska du ut och träna, och sen så ska du byta om, käka och ut i skolan igen, och sen 3:30 då träning igen. Det finns inte så mycket plats för de lata där.
Och sen ska du sova, äta rätt och så vidare. Men det här innebär ju också att gapet mellan er och en Division 4-klubb blir så oerhört stort, för där tränar de 2 dagar i veckan. Mm. Och det innebär kanske att i framtiden så kan man inte stanna för länge i från fyra klubb, för då kommer du inte in i elitfotboll.
Du kan ju stanna i från fyra klubben om du kommer in i vår akademi. Det är ändå 200 vi tar in varje år, så att då får du mycket träning också. Så att jag skulle säga att den möjligen har förbättrats. Men om du inte är i den verksamheten, när jag jobbade på Skåneboll fick jag ofta frågan, när ska man så att säga byta klubb för att elitsatsa? Och då var mitt schablonmässiga svar, ja men mellan grundskolan och gymnasiet kanske, då kan det vara dags och så. Det skulle jag inte säga idag, därför att om du bor i Flyinge till exempel och tränar två gånger i veckan där, och sen har du 16 och är en jättetalang, ska du börja i MFFs verksamhet till exempel då? Då har de tränat 7 pass i veckan i 3 år med kvalificerade tränare i en kvalificerad grupp. Och talang är bra, men hårt arbete är också jäkligt bra.
Det innebär att 1970-talets idéer gäller inte idag.
Nej, det gör det inte.
Och att de här som säger att småklubbarna frustrar så många stora spelare, de har egentligen fel nu, menar.
Nej, de frustrar säkert dem, men till, man kan inte vara kvar för länge skulle jag säga, därför att alltså, om du är, nu tar jag Flyinge eftersom jag bor där, men även om du är jätteduktig där så är det inte den satsningen runt de andra spelarna i gruppen, är inte tillräckligt bra, tränarna är ofta någon förälder som planerar den på vägen dit och så vidare, så att det blir svårt att vara kvar för länge nu, tror jag.
Har ni tränat för lite tidigare? Lite.
Jag hoppas ju att en del av den utveckling vi ser nu på de svenska ungdomslandslagen och så vidare, de resultat man gör där, att det beror på att vi tränar mer och tränar bättre och kanske på lite bättre, med bättre förutsättningar också.
Ja, för att om man jämför andra idrotter så har ju fotbollen legat rätt lågt ner när det gäller antalet träningar.
Ja, och då tror jag ändå att en klubb som MFF har legat hyfsat till, men på många, många ställen förr så tränade man ju 2 möjligen 3 gånger, men det var nog ganska mycket för ett ungdomslag för, skulle jag säga.
Härligt. Vi ser framtiden i dina ögon, Mats Enqvist. Jättefint ungdomsansvarig för MFF. Tack för att du kom.
Tack så mycket.